Kapitel 10. Gotlandspolisen delade hus med åklagarmyndigheten och kriminalavdelningen låg väg i väg. Därför var det nästan enklare att söka upp en åklagare till fots än att ringa. I synnerhet om det hela tiden tutade upptaget hos åklagaren man ville få tag på. Sara hörde Peter Klins melodiska och lite ljusa röst långt bort i korridoren. Dörren till hans rum stod på glänt och hon stack försiktigt in huvudet. Han vinkade åt henne att komma in och sätta sig. Samtalet fortsatte. Det verkade vara något av privat natur. Klint skrattade och får ut en entusiastisk redogörelse för ett semesterminne. Skulle hon behöva sitta där länge? Klint log ursäktande och gjorde en gest mot telefonen, trots att det mest var han som höll låda. Den 54-årige Klint var ledigt klädd i en randig skjorta med uppkavlade armar och håret nyklippt efter sommaren. Han skulle bli pappa igen. Ryktet var bekräftat sedan en vecka tillbaka. 2 år tidigare hade han skilt sig och träffat en 16 år yngre kvinna. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Sara undrade om han visste vad han gav sig in på. Själv tyckte hon att det var tillräckligt krävande att ha en man på distans i Kärrtorp och inga barn. Men det var väl vad en man fick vara beredd att betala om han ville byta upp sig. 16 år yngre. Det var i Saras ålder. Hon suckade. Inte övertydligt, men tillräckligt stort för att det skulle märkas. Du, jag fick ett möte här, sa Klint i telefonen. Ja, visst, vi gör så. Hej då. Hej, han lade på. Okej, sa han, vad kan jag göra för dig? Hur är du på arvsrätt? Ja, så där, vad gäller det? Sara beskrev kortfattat det Henrik Kjellander berättat om sina halvsystrar, brevet från mormodern och det som följt efter mammas död. Peter Klint satt en stund och nickade för sig själv. Jag måste nog dubbelkolla, men jag tror inte att ett brev från mormodern har någon större vikt i det här fallet. Hade det varit ett regelrätt testament hade det varit en annan sak, men utan ett sånt är det ju mamman som ärver. Jag gjorde en koll med lantmäteriet, sa Sara. Ja, Peter Klint flätade ihop händerna och lutade sig bakåt i stolen. För 4 år sedan överlät Ernst Fogler det mesta av fastigheten till Elisabeth, men inget till den andra dottern, Alma. Alma köpte däremot en mindre fastighet på Fårö, ett småhus på en vanlig villatomt, ungefär samtidigt som gården skrevs över på Elisabeth. Det låter ju som om mormors pengar gick åt till att kompensera dottern som inte fick någon del i gården, sa Klint. Ja, det skulle i alla fall jag gissa på. Man kan ju tycka vad man vill om det, men mamma gör som hon vill med arvet efter mormoden, så är det. Klint slog ut med händerna och lät pengarna flyga iväg. Brevet räcker inte, skulle jag säga. En person kan ju ha en mängd olika funderingar och intentioner kring det hon lämnar efter sig. Men det går ju alltid att hävda att vederbörande ångrat sig. Mellan det att hon uttalat om och att hon faktiskt dog. Så Henrik Kjellander har inte så mycket att komma med. Troligtvis inte, men det utesluter ju inte att han inte kan stämma dem ändå. Har han tur så blir de så pass uppskrämda att de ger efter och föreslår en förlikning. Det hade inte låtit som om Elisabeth Fogler hade någon förlikning i tankarna, tänkte Sara. Snarare tvärtom.